keep trusting my dumb mind, yeah. Wanna love, but I'm afraid.
Hey, baby, I'm all yours today, but I'm scared to come your way. Feel you safe inside my arms. Wanna love, but I'm afraid. Hey, don't believe, but still I pray. Wanna love, but still I will. No, I have to risk it all.
Romcom med Zainab Osi och Hannes. Då är klockan 8.
Snyggt.
Och då är det dags. Matilda Rången, du sitter ju här i studion och ska leverera nyheter alldeles strax, eller hur?
Ja, och min mic hörs ut nu. Ja, det gör den. Det är bara jag som har så dålig hörsel.
Du börjar bli gammal.
Ja,
är du redo?
Jag är inte 25 längre. Jag är redo. Miljonbelopp kan betalas ut i bonusar till djurvårdskedjan Evidensias chefer om de lyckas hålla den hårt pressade budgeten. Samtidigt har P3 Nyheter kunnat avslöja hur personalbrist leder till allvarliga missförhållanden för de djur som vårdas. Bland annat har hundar fått ligga i sitt eget bajs i burarna. Evidensia vill inte intervjuas om bonussystemet men skriver i ett mejl till P3 Nyheter att systemet baseras på flera faktorer. De som har sina anhöriga i Gaza lever i ständig skräck att något ska hända deras anhöriga. Ahmed Matar bor i Stockholm och jobbar som parkourtränare.
Mina tankar alltid med min familj.
Hela hans familj är i Gaza och han har förlorat över 50 släktingar sedan kriget startade. Och på nätterna sitter han uppe och följer nyheterna och varje morgon kontaktar han dem för att se om de överlevt natten. Och under intervjun växlar han mellan engelska och svenska.
My mom always when I call her before, when I ask her how are they, they tell me they are okay, everything is fine. Nowadays she don't tell me the same, she tell me pray for us. We are scared.
Och trots att han är i säkerhet här önskar han ofta att han var i Gaza för att få vara tillsammans med sin familj.
Det är mycket lättare för mig att vara där med min familj än att vara här och tänka på om något händer till dem. Min familj är mitt hjärta, så att om jag förlorar familj så har jag förlorat allt.
Forskare vid Stockholms universitet har hittat 31 skadliga ämnen i kläder för nyfödda, det rapporterar DN. Ja, man har bland annat hittat det cancerogena ämnet kinolin i 28 av plaggen och kläderna som använts i undersökningen har alla varit från välkända kedjor på den svenska marknaden. Och vi byter ämne. Nu har lyssnarnas sommarvärld presenterats och det blir 82-åriga Anders Eriksson som sedan 70-talet arrangerat resor världen över med de rosa bussarna. Och resten av årets sommarvärldar presenteras den 11 juni.
Spännande. Mm. Jag vet inte vad en sommarvärld är.
Vet du inte?
Nej.
Har du aldrig lyssnat på Sommar i P1?
Jo, men vadå? Är han liksom programledare då för alla program?
Nej, nej, nej. Alltså varje person som får ett sommarprat är en sommarvärld.
Ah, okej. Okay. Så han är den första då?
Nej, men varje år så finns det något som heter Lyssnarnas sommarvärld.
Ah, okay.
Som är, som jag förstår i alla fall, att ja, men det är ingen som kanske är så här... en jättekändis eller har gjort något, alltså du vet, utan det är kanske någon som har en intressant livshistoria på olika sätt.
Ja, men det är ju jättebra ju.
Ja, det är toppen, Branne.
Ja, men det är ju sånt älskar man ju.
Ja.
Eller hur? Alltså så vanliga människor som är liksom vardagshjältar.
Ja, men typ.
Kan man säga det konceptet?
Ja, nej, men det kan vara olika. Ja. I det här fallet så är det väl en företagare som har levt ett spännande liv.
Just det.
Och det är väl intressant att höra om. Men det kan ju också vara en person som har genomgått en, liksom, en överlevt en katastrof. Mm. Eller, alltså det kan ju vara massa olika saker.
Ja.
Men det är i alla fall den som brukar släppas först.
Kul.
Precis, så 11 juni får vi veta resten av gänget.
Mm. Ja, jag har inte fått frågan.
Nej.
Jag kommer inte få ha någon sommarprat.
Nej, inte heller.
Eller...
Hade du velat ha ett sommarprat?
Absolut inte.
Inte? Du borde göra som Matildas hål bara i en timme.
Ja, en hel timme.
För fan, det hade varit fantastiskt.
Nej.
För snart är det dags.
Vi är P3.
The bass shakes loose a single piece of confetti from the rafters. The ghost of the party the night before, and you're the only one who notices that he catches the light. You did say you were looking for a sign, and this might be it. Spinning out over a first kiss, dodging a thrown pint pot and recalibrating its elliptics. She leans in. We're gonna miss that last train. Birthday surprise, hollowed out cardboard cake with a strippogram inside. Damp flex collected on church steps. It was quite the entrance, they all said. Yeah, I worked out the meaning of everything. I used to get by so easy. Now I'm crumbling, and I learned how to forget it when I watched that paper square come dancing from the ceiling. And my doubts just disappeared. And my doubts just... yeah. And my doubts just... it was either the first or the last of its kind. You either jump the gun or you take a lifetime to decide. Don't say I didn't warn you. The patron saint of Withington tries it on with a pound shop Jerry Horner. And it's all of us, that little paper square. Bad timing incarnate, too little too late, falling from the rafters. You're here right now, doesn't matter where you're going after. If your mate jumped off a cliff, you wouldn't try and hit the ground faster. Exactly. This one's for those who turned left and kept the head. Thanks for asking. I worked out the meaning of everything. I used to get by so easy, now I'm crumbling. But I learned how to forget it when I watched that paper square come dancing from the ceiling. And my doubts just disappeared. Yeah. And all of a sudden there's this natural light pouring through the windows. We're alive amongst the dust. I am you and you are one of us. And nothing has to mean anything. I worked out the meaning of everything. I used to get by so easy. Now I'm crumbling. And I learned how to forget it when I watched that paper square come dancing from the ceiling. And my doubts just disappeared. I worked out the meaning of everything. I used to get by so easy. Now I'm crumbling, and I learned how to forget it when I watched that paper square come dancing from the ceiling. And my doubts just disappeared. My doubts just...
Rafters med Anthony Simmerich. Hoppas jag inte slaktar ditt namn. Nu är det dags för höjdpunkten.
Får man säga.
Enligt mig i alla fall. Matilda Ronge. Det är...
Matilda Ronges obekväma falska lilla fruktansvärda.
Dogna baby.
Det är så svårt när du är framför mig nu.
Jag vet, jag tänkte...
Jag brukar kunna skärma av...
Mig,
ja.
Vet du, jag ska försöka att inte liksom peppa dig eller någonting.
Jag behöver pepp.
Du behöver pepp.
Ja.
För vi brukar sitta bredvid varandra.
Ja. Och då så fnissar du så mycket. Så jag,
ja, men det är väldigt kul ibland.
Ja. Och nu har jag en prao här bakom mig också. Så mycket prestations...
Känn, vet du vad? Ta ett djupt andetag och bara stäng ut allt och fokusera på the task at hand. Nu håller du i andan.
Ja. Okej, men vi kör. Jag ska försöka med lite pondus idag. Jag känner att jag har haft en svacka, så nu måste jag bara ta mig ur.
Nu vänder det. Nu vänder det.
Nu kör vi det. Nu gör vi det tillsammans.
Den enda vägen är framåt. Bara genom väggen och bara ta det.
Okej. Trånga utrymmen. Am I right?
Ja. Ja. Alltså jag är helt med dig. Ja. Pendeltåget pratar vi om nu, eller?
Nej, alltså,
det är jag... inte trångt för någon annan brand.
Nej, men jag tänker bara så i rusningstrafik. Ja. Rusningstrafik, pendeltåg Stockholm. Det blir ett trångt utrymme. Mm. Alltså, det man säger, är det ens, borde det ens vara acceptabelt att man får stå så här nära människor?
Ja, det är ju också en filosofisk fråga.
Ja, men ingen gillar väl ett trångt utrymme, men vad är det som är liksom ångest med det?
Det jag har tänkt på då, det är något som utspelar sig ganska ofta när jag går in till jobbet eller ska gå därifrån. När man som alltså, i grupp ska ta sig igenom flera dörrar tillsammans, särskilt när passerkort är involverat. För det är så mycket vett och etikett som jag inte förstår, känner jag. Alltså, är det en person som ska öppna alla dörrar?
Alltså, jag håller helt... Ja. Jag har aldrig varit med dig mer än någonting just nu. Alltså ombyggnationen på detta företag just nu, det har blivit så att det finns en entré som är först en sån här snurrgallergate och sen en blippdörr och sen en liten dörr och sen en till blippdörr och sen en korridor och sen en blippdörr och sen två blippdörrar, och kommer man samtidigt som andra eller går, då blir det ett kösystem, och det där är outhärdligt, Martina.
Det är så svårt, och då är det så, är det personen som blipp med passerkortet som också ska vara den som öppnar dörren? Eller
det
ska
får man inte göra,
det
här är ett säkerhetsobjekt. Du ska stänga dörren efter, alltså, du ska inte släppa in någon. Även om vi känner varandra, du ska fortfarande stänga.
Jag hade lämnat mig i sticket där.
Jag hade bara, hej då Matilda.
Ja, men det känns ju så aggressivt, för man vet ju att det här är ett säkerhetsobjekt, att man inte ska släppa in andra. Men om det kommer ett helt gäng, ska alla då stänga emellan sig själva och blippa in sig själva? Det är helt sinnessjukt.
Men jag blir någon slags dörrvakt för att jag är så liksom konflikten. Så jag står där i vakt och bara...
Den sämsta dörrvakten i världen.
Ja, släppt in
ja,
alla.
Du kan få komma in.
Det är
kom
gratis
in.
Inträde. Ja. Jag kan säga upp mig. Ja. Lite så.
Du hade 20 minuter hade du jobbat som dörrvakt. Sen var det så här, tyvärr, du har släppt in för mycket utlänningar. Du måste hem.
Så den är ju den första då. Alltså, att gå i grupp genom flera dörrar.
Ja.
Men ett annat trångt utrymme som jag tycker är jobbigt är alltså butiken. När man är inne i en liten butik och så får man gå så krabbgång för att ta sig runt. Det känns skönt att jag har med mig. Och sen jag har ju alltid min dumma ryggsäck på mig som bara liksom blivit en del av min kropp. Det och så är jag bara flänger jag med den och så välter man någon
där tappar du
karaff.
Ryggsäck på när du går in någonstans. Där. Alltså det är som keps, man tar av den.
Men det är ju värre om jag har den i handen.
Nej.
Då kan jag välta alla...
Nej, men du har den nere vid benen liksom, sådär. Eller hur?
Nej, du ska ha ryggsäck på dig, Matilda. Ja. Du är så söt i det. Cykelhjälm och ryggsäck. Världens sötaste.
Duktiga har du vält någonting någon gång? Och vad gjorde du då?
Ja, alltså i matbutik välter jag ganska ofta.
Ja, det gör det. När de har så radat upp en sån...
Vet du, jag välte hela min kvarg i morse också när jag skulle hit. Och då skrek jag grova ord. Och sen så skämdes jag.
Vad är det grövsta som du kan skrika?
Ja,
kan
du liksom anar inte.
Du vet inte vad jag är kapabel för. Alltså, jag ska ge dig topp tre.
Det känns som att du hittar på nu.
Renne, jag kan säga till dig att jag vet vad Matilda är kapabel till. Och du, i de lugnaste vatten...
Jag kan inte föreställa 17 mig
det. Gubbar kan jag säga. 17 järnspikar.
Sablars järnspikar.
Sablar i gatan. Men och sen också min sista rad som jag tänkte ha idag. Det är alltså när man går på bredd på trottoar tycker jag också är vidrigt. Alltså om jag och mina två väninnor spatserar. Och så, då blir man ju för breda för
blockar.
Att gå. Ja, och då är det ju en som måste offras och få gå lite bakom. Och det är ju alltid jag. Och så måste man liksom jogga bakom för att hänga med och skratta med.
Jag tror att jag är så jobbig i mitt kompisgäng att så här, folk tycker det är lite skönt när jag ramlar bakom. Alltså att då märker jag också att de oftast ökar takten.
Blir rädda, typ.
Det blir som ett vakuum att de slipper mig i 20 sekunder.
ett andningshål.
Ja.
Nu är jag klar.
Åh, Matilda, du är alltså Sveriges bäst bevarade skatt. Fast du hörs ju för en halv miljon människor.
Matilda Rångens obekväma falska lilla fruktansvärda.
Godna baby.
Du klarar det.
Du är bäst.
Men tack.
Did it, Joe.
Tillsammans.
In my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, 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 oh, 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 oh. Baby, gon' give me your lo, 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 lo. You got me like, whoa, 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 whoa. Shawty, gon' give me your lo, 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 lo. Then I start to feel a bum bum one. Cause she dey give me small small one. I know, say she's happy, pass it down one one. Cause she feeling insecure. Cause her friends go, they got my light ring on. Go, they got my light ring on.
Calm down med Rima och Selena Gomez. Morgonpasset P3, det är...
Dags för dig.
Det är dags för mig.
Att ta oss med in i Branislav Pavlovic Korvstroganoff.
Korvstroganoff, för på tal om Italien, vi pratade Italien, Frankrike och det är så vi hamnade här från början ju. Att de är så liksom ett recept är ett recept. Du petar inte i det.
Mm.
Och jag gillar ju att lära mig recept från grunden och sen titta på andra recept. Och sen försöker jag liksom hitta min egna touch i det, eller vad man ska säga. Korvstroganoff då är ju en av mina absoluta... Jag vet inte om det är på grund av skolmaten, men jag älskar ju svensk husman.
Mm.
Liksom. Vi fick ju också in någon som hade skrivit och falukorven. Det var tyskarna som uppfann falukorven.
Mm.
Inte Falun, men det heter ju Falun. Det heter ju inte tysk korv.
Snälla, kan vi bara få ha någonting?
Ja.
De har så jävla mycket korv i Tyskland. Vi kan
men det här
få
är
den.
Falubo också. Varför tar du ifrån det här från dig själv?
Verkligen.
Ingen serb hade någonsin erkänt att någonting inte kom från... Nej, alltså du vet, det var inte...
Den är ju turkisk.
Det hade aldrig hänt. Men så det började då, det blev väldigt mycket då. Falukorven för mig började med att min första så, wow, jag har knäckt någonting här. Det var att jag började addera salsiccia.
Förlåt? Yes. I korvstroganoff?
I korvstroganoff.
Nej, men nu är du ute på riktigt jävla tunn is.
Ja, men jag är crazy.
Du är verkligen
jag
crazy.
Jag är crazy. Så jag började med det. Mm. Och väldigt många som då, främst min flickvän då, som äter på korvstroganoff, tycker att den är otrolig.
Ja.
Men sen då, och det här är då på, i jakt på recept. Jag var i Polen, i Gdansk var jag.
Mm.
Och då åt jag på, hela deras grej är ju piroshki och sånt där. Och då var jag så här, vart är det bästa piroshki istället? Och då hamnade jag på tal om Masterchef då.
Mm. Piroshki, är det piroger eller?
Ja, exakt, piroger. Och det här var ju liksom, han hade vunnit Masterchef i Polen. Vad det nu betyder. Men då hade han i alla fall massor med så traditionella piroger, men sen hade han så hans egna takes på pirog. Och någonting som jag åt där då, det var en pirog med salsiccia som kom med en dilldipp.
Mm-hmm.
Och min reaktion på det var så, dilldipp till salsiccia, vad är det här för galenskap?
För salsiccia är ju då...
Starkt.
Inte så starkt va? Men det är väl väldigt mycket fänkål.
Chorizo.
Ja.
Chorizo. Stark chorizo.
Var det chorizo du hade i?
I...
Okej, då fattar jag. Du är med. Mm.
Så han hade chorizo och så hade han dill. Och så var jag så, fan vilken konstig blandning med dillsås.
Mm.
Liksom. Det är som danskar och remoulad, tänkte jag säga. Alltså, det funkar inte på allt. Men, och då tyckte jag att den kombon var så, fan det här var ju verkligen så en explosion i munnen. Och sen tittade jag på Aujolay då. Som fått lite kritik här av lyssnaren. Folk tycker inte att han har cred, verkar som. Är inte han duktig på att laga mat?
Jo.
Han är duktig på att laga mat. Så han har ett korvstroganoff recept där han avslutar receptet med senap. Alltså han blandade dijon och grovkorn i senap.
Yeah.
Och sen har han dill i. Och när jag såg det så var jag så, fan, this makes sense. Alltså det här är magi.
Mm.
Han har, och jag vet inte hur han kom på det. Men det måste ju kommit från Polen.
Alltså dill är ju det absolut viktigaste, godaste och finaste vi har. Alltså
ja,
dill
kul.
Funkar till exakt allt typ.
Alltså, det här är...
Tomat och mozzarella och dill, ja, absolut.
Ja, jag håller med. Och dillchips som är så bespottad.
Godaste chipsen.
Jag förstår inte hur vi har kommit till den här punkten nu att folk, det är liksom så status quo att hata på dillchips.
Dill,
att vi accepterar det.
Kulturskymning. Dill är alltså någonting som vi förknippar i det här landet med fisk.
Mm.
Så att man har ätit mycket dill som har varit ihop med fisk som inte har varit gott. Och därför så tycker man att dill är en fisk. Det är en fiskkrydda. Det är inte det.
Det är guilt by association.
Alltså, dill är lite lakrig smak. Det är lite som fänkål. Det, är, det funkar alltså, till allt.
Ja.
Till allt.
Ja. Jag är helt med dig. För en gångs skull håller vi överens om någonting matmässigt.
Mm.
Så det är min sista touch.
Okej, det här är jättefascinerande. För jag har aldrig testat att ha dill i korvstroganoff. Men jag tror på det till 100%.
Alltså det är magic.
Min mamma lagade ju korvstroganoff. Dra ner den.
Petri, det handlar om.
Dra på den igen snart. Min pappa friade ju sig till min mamma efter att ha ätit hennes korvstroganoff. Så hela min existens vilar på korvens egna stroganoff.
Snyggt.
Tack.
A place in the city, a chair in the bed. I cover up all the mirrors, I can't see myself yet. I wear smoke like a wedding veil, make a meal I won't eat. Step out into the street, alone in a sea. It comes over me, or oh, I'm missing you. Yeah, I'm missing you. And all the things we used to do. MDMA in the back garden, blow our pupils up. We kiss for hours straight, well baby, what was that? I remember saying then, this is the best cigarette of my life. Well, I want you just like that. Into your hands, we're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream. Well, baby,
what was that? Friends, I stare at their painted faces, they talk current affairs. You had to know this was happening. You weren't feeling my heat when in the blue light down, baby, so bright I face reality. I try to let whatever has to pass through me, pass through. But this is staying a while. I know it might not let me go. And DNA in the back garden, blow our pupils up. We kiss for hours straight. Well, baby, what was that? I remember saying then, this is the best cigarette of my life. Well, I want you just like that. Into your hands, we're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream. Well, baby, what was that?
What was that med Lord?
Jag har bara en liten nyhet som någon annan än jag kanske bryr sig om, men det är att Trädgårdstider lägger ner efter nästa säsong.
Ja, jag såg det. Jag läste det. Väldigt sett program.
Får man säga.
Ja. Jag hörde att det fanns ett annat program på SVT som lades ner, som blev väldigt så kritiserat, men som hade under 500 tittare.
Ja, det var PSL tror jag.
Okej, ja, det är alltså offentlig information.
Jag tror det.
Rest in PSL då.
You're the boss. You're Bill Gates.
P3 det handlar om mannen som prenumererade på titeln världens rikaste man.
The very wealthy Bill Gates.
Om Microsoft. Sveken.
They're basically talking about how they were planning to dilute my share down to almost nothing.
Och välgörenheten.
And for these next 20 years we'll give over 200 billion.
He really believes that he's helping the world.
You guys never understood. You never understood the first thing about this.
Lyssna i Sveriges Radio Play.
You make a shiny ba-ba-ba. Diskotek, ba ba ba. Men jag tar allting
hennes danssteg. Och vi kan få se, det finns en chans.
Känner ingen sorg för mig, Göteborg.
Du måste på implodera av irritation. Över...
Ja, han orkar inte höra om mat nu mer.
Men jag brann in, så har du varit där? Har du varit på det stället? Har du varit där? Har du varit där? Har du varit där? Vi borde fan göra en sån white guide. Typ.
Ja, vi borde verkligen göra det. Eller bara starta ett program. Mm. Klockan är... Åtta.
Det där var en
Nej, förlåt. 8:30. Förlåt, det är ingen bädd här. Jag ber om ursäkt, som ni kanske märker. Är ni på jobbet? Ha tålamod med mig. Jag håller på att rätta spakarna och det går åt helvete.
Det går jättebra. Det är svårt det där.
Det är väldigt svårt, Matilda. Ja, du ska ha ångest ihop efter, under låten.
Du och jag. Ja. Ja.
Det är dags för lite Petronyheter.
Ja, och vi byter ton. Under en parad för att fira fotbollslaget Liverpools seger i Premier League igår körde en bil in i folkmassan. Totalt skadades 27 personer och två av dem allvarligt. Svensken Jimmy Hemmingsson var en av dem som befann sig i närheten när det hände.
Det är en katastrofplats liksom. Det är blod, det är jättemycket sjukvårdspersonal på plats som är och arbetar på många människor som ligger på gatan. Det är bara en katastrofplats liksom.
Och en 53-årig man är gripen och polisen misstänker inget terrorbrott. Miljonbelopp kan betalas ut i bonusar till djurvårdskedjan Evidensias chefer om de lyckas hålla den hårt pressade budgeten. Samtidigt har Petri Nyheter kunnat avslöja hur personalbrist leder till allvarliga missförhållanden för de djur som vårdas. Bland annat har hundar fått ligga i sitt eget bajs i burarna. Evidensia vill inte intervjuas om bonussystemet men skriver i ett mejl till Petri Nyheter att systemet baseras på flera faktorer. Forskare vid Stockholms universitet har hittat 31 skadliga ämnen i kläder för nyfödda, det rapporterar DN. Ja, man har bland annat hittat det cancerogena ämnet kinolin i 28 av plaggen. Och kläderna som använts i undersökningen har alla varit från välkända kedjor på den svenska marknaden. En tjej på en kinesisk högskola i Peking ska ha behövt ta av sig byxorna för att bevisa att hon faktiskt hade mens då hon ville sjukskriva sig för dagen, det rapporterar BBC. Och ett klipp med händelsen har blivit viralt och fått mycket uppmärksamhet. Skolan menar att kollen var ett sätt att förhindra att mens används som en ursäkt för att slippa skolan.
Mm, men kanske inte på det sättet. Jag blir rasande när jag hör det.
Ja, det är...
Fattar jag också bara, vad var det här, i vilken årskurs, det kanske inte står.
Nej, högskola står det.
Ah, okej, okay, men det är i alla fall förmodligen en ung person, ja. Inte för att det spelar någon roll, men sen bara så här, då vill vi se din mens. Men vad är frågan om?
Kunde man inte bara gjort ett test på humöret hur hon var dagen innan?
Vifta en dime framför och se om hon blir glad.
Det skojar. Nys och se om det flyger ut. No, nej, okej, okay, hej då.
Tack Matilda Ronge. Ja.
Vad vill du med ditt text på FaceTime? Är du inte klar med hon? Vem skickar sms på date night? Tror du jag är en idiot? Du brukar pinkod på mobilen hela tiden. Så tänk om ni har värsta hotline.
FaceTime med Miriam Bryant. Nästa gäst börjar sin karriär som bloggare, men han har gjort sig mest känd som ena delen i duon Samir och Viktor. Nu har han skrivit en självbiografi om hela sitt liv. Hittills så händelserika liv, ursäkta. Och nu har han skrivit en självbiografi om hela sitt liv. Hittills så händelserika liv. Välkommen
Viktor Frisk!
Tack snälla.
Jag ber om ursäkt. Jag läste om och det blev ändå fel.
Nej, men jag sa ju det, det är tidigt på morgonen. Liksom.
Det är tidigt på morgonen. Jag brukar inte sitta här, det är därför. Du har släppt en självbiografi då.
Ja,
men en självbiografi mitt i livet.
Mitt i livet.
För man är så här, självbiografi, då är man ju typ död.
Men, du har levt en tredjedel av ditt liv kan
exakt,
man väl säga. Ungefär.
Exakt.
Eller hur? Eller är det grovt?
Hur
eller
gammal blir jag då?
Jag vet inte, 100. Ska vi säga 100 känns rimligt.
Ja, men jag vill
100.
Bli 85 kanske.
85.
Det är ändå blygsamt.
Ja, men vart vill man liksom...
Alltså jag kommer ju coola vid 59. Men jag tänker att det känns som att en person som du som är så ung och frisk och nice. Det är som att du skulle vara så här, jag vill bli 130.
Okej, men 95 då? Men jag hoppas barnbarnen kommer hälsa på mig på daghemmet liksom. Eller vad heter daghemmet? Vad heter det?
Men varför? Men
det är inte pensionärshem.
Det är inte helt ovanligt att skriva en självbiografi även fast man inte är jättegammal. Så det är ju inte ensam på något sätt. Men det är ju intressant att liksom göra det i din ålder. Varför en självbiografi nu?
Oj, jag har varit med om otroligt mycket grejer och känner att det är mycket som liksom har smärtat. Och jag tror att jag kan hjälpa andra människor där ute. Mm. Många som kämpar. Jag vet att barn och vuxna har jag märkt. För att det är inte bara kidsen som skriver till mig, utan det är verkligen så här äldre. Liksom att kunna sprida hopp i en värld idag som är... Så pass hemskt liksom. Om man kollar på sociala medier, det är väldigt mycket om utseendefixering, att man ska leva ett visst typ av liv, normer som man ställer på alla människor, och att alla frågor i vår samtid, att liksom så här, alkohol, droger, alltså allting, på något sätt som att om jag hade haft en röst för några år sedan och kunnat lyssna på någon, så hade jag behövt höra på det som jag har skrivit om i den här boken.
Vad får du för respons från, du säger det är unga och gamla och liksom, vad brukar folk skriva till dig om?
Men det är väldigt kärleksfullt. Jag märker att det är väldigt mycket respekt i att våga visa sig sårbar. Folk på något sätt, jag tror vi behöver det mer och mer. Och också så här att det finns inte så mycket att säga när man väl har berättat allt. Och då är man ju extra sårbar när man berättar om saker som har varit ens innersta hemligheter. Verkligen så saker som jag är inte ens att berätta för mamma, men är du med vad jag menar?
Har dina föräldrar läst boken?
Mamma läser delar av boken, så sa hon att jag tror att det är bra att jag inte läser. Mm-hmm. För hon bara, jag blev så ledsen när jag läser.
Ja. För att hon blev ledsen över att du har mått dåligt?
Ja, och så frågade min syra bara, men visste du om det här? Hon sa till mamma. Mamma bara, ja, jag visste det, men jag liksom... Jag har förträngt det liksom.
Ja.
Har det varit svårt att hitta balansen i att skriva om personliga saker utan att dra in någon annan?
Ja, men lite. Och det är väl också det som är grejen, att det har hänt mycket saker i livet och det har ju varit väldigt många andra människor med i alla de här sammanhangen. Men på något sätt, det här är ju min självbiografi och det här är ju mitt sätt att berätta min historia. Andra människor kanske har ett helt annat sätt att förklara hur de tyckte att livet var då eller vad som hände. Så att det här är någonting jag står för och ingen annan.
Det är också väldigt vanligt att sälja en biografi med snask. Så nu kommer jag avslöja allt.
Ja.
Har du en sån del mellan dig och Samir då?
Nej, men inte riktigt. Alltså, vi har ju alltid haft våran upp- och nedgång. Liksom. Ja. Och den skriver jag om. Men jag skriver också mycket om de fina stunderna. Mm. Till exempel om när jag kom ut som bisexuell första gången. Och Samir är den första som säger... Ja, men fan vad nice, då har du så mycket mer att liksom välja på. Och jag tycker det är så fint på något sätt.
Ändå.
Jag älskar honom för det.
Ja.
Så uppbörd liksom.
Men och sen, jag tycker vi kan börja lite i din stad där du är uppvuxen, Stora Sundby, när det är Eskilstuna. Du har en speciell relation till den platsen.
Men jag har nog en speciell relation både till Eskilstuna och även Stora Sundby. Liksom. För att det handlar om när man är liten... och jag då som var typiskt, då dampbarn, ADHD som det har kommit fram senare, när jag var typ 17. Jag var ju väldigt svår liksom, för att det var väldigt svårt i skolan. Det var väldigt svårt med kompisar, det var väldigt svårt att hänga med på lektionerna. Det var som popcorn i huvudet hela tiden. Och jag sa saker som jag inte menade. jag kanske inte alltid var den bästa eleven, alltså, det vet jag ju också. Men det gör ju också att det blir lite svårare då att hänga med hela livet på något sätt. Och därför har jag ju inte så jättemånga, det är klart jag har positiva minnen också, men den största delen av alla de här skolåren är ju ganska, men bara en känsla av att man ligger efter, att man känner att man är fel, att man gör saker.
Hur yttrade sig det då när du var liten liksom?
Ja, men det yttrar sig nog ganska mycket i liksom utskällningar. Läraren ringde ju hem liksom var och varannan dag. Och liksom, nu har Victor gjort det här och nu har Victor gjort det här. Det gör ju på något sätt att man blir ganska skadad inåt liksom. Och det här är ju det också som, när jag sitter hos psykologen när jag verkligen så här, är på botten av mitt liv för 4 år sedan. Då säger han så här, vad är det du egentligen är rädd för? Och då säger jag, men jag är ju rädd för att jag inte ska bli älskad och omtyckt. Gud, alltså blir berörd.
Mm.
Och då han bara, men varför tror du att det blir så här? Han bara, kan du se barnet i det? Blev du avvisad som liten? Och då insåg jag bara, då faller allt på plats. Det är ju barnet i mig som bara har sprungit hela livet och letat efter någon form av bekräftelse och liksom att bli älskad.
Och fått höra väldigt mycket att man gör fel och har gjort fel. Och...
ja, men hela barndomen var ju så att jag fick ju inte så mycket beröm för liksom vad jag gjorde i skolan eller hur jag var som person.
Mm.
Utan det var ju bara skit. Och då blir det så här, när man väl får bekräftelse för något annat, vilket då blev i min tur att jag sökte mig till cybervärlden när jag var 14.
Mm.
Då blev ju det min bekräftelse och sen har ju det bara följt vidare på något sätt.
Vi pratar alldeles strax vidare med Viktor Frisk.
Har ni frågor? 72250 P3 mellanslag. SMS alltså.
I want you to breathe me. Let me be your air. Let me roam your body freely. No inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion?
Deep is your love.
Sleep Is Your Love med Calvin Harris och Disciples. Vi sitter med Viktor Frisk som har släppt sin biografi.
Ja, exakt.
Du pratade väldigt mycket om det här inre barnet som liksom har påverkat hur du agerade sen när du blev äldre. Hur är det idag med liksom sökandet efter bekräftelse och liksom hur andra tänker? Alltså hur hanterar du, hur har du grundat dig själv?
Men jag skulle säga att jag har ju fått någon form av balans i det. Dels har jag fått bekräftelse ifrån att jag har en underbar pojkvän som liksom bekräftar mig på ett sätt som jag aldrig har fått tidigare på det sättet. Och sen växer man ju upp lite. Man kommer ju, men samtidigt alltså, jag ska ju inte stycka under stolen med att det blir ju fortfarande en jakt på bekräftelse fast på andra sätt. Och hur mycket jag än sitter i terapi så vet jag aldrig om varken jag eller någon annan om man kommer att släppa det. Eller om man så här, vi människor kanske bara är skapade för att liksom söka bekräftelse. Eller kanske inte. Mm. Jag vet inte, vad säger ni?
Ja, men det är intressant att man pratar om det här med att älska sig själv. Det tycker jag är en så komplicerad grej. För jag upplever inte, eller håller du på med det? Håller på, men förstår vad jag menar? Det här med att älska sig själv.
Men alltså, jag har varit en sökare hela livet. Jag har liksom suttit hos till och med spårtanter och vad heter det, lös mitt liv i tarotkort liksom. Mm. Alltså varit en sökare på så många olika sätt. Mm. Och jag tror att liksom älska sig själv, det tror jag aldrig man kommer kunna göra 100%. Men jag tror man kan bli bättre på att älska vissa delar av sig själv och kanske söka efter någon form av inre lugn. Mm. Men jag märker att 90%, jag skriver det i epilogen också, jag bara, 90% så misslyckas jag ju med alla de här tankarna som jag vill ha. Men 10% når ju faktiskt fram.
Ja.
Och de 10% kan vara jäkligt härliga ibland när man lär sig att förstå. Men vem älskar sig själv 100%?
Jag tror, jag kan ju bara tala för mig själv då. Jag är ju också då ett enormt självhat och en ganska stor inre kritiker. Vilket jag tror, jag vet inte vad det liksom grundar sig, men det är säkert någonting som har kommit från föräldrar och sådär. Men någonting som har hjälpt mig i alla fall i just att så hantera så den här inre kritiken som man har, som tycker att allt man gör är värdelöst, har varit meditation.
Mm.
Alltså att det handlar väldigt mycket om den här separationen från just den, liksom, den här inre rösten som hela tiden säger att man är värdelös. För jag tror att väldigt många har den av olika anledningar, på grund av samhället och hur man lever och sådär. Och det är väl det som har hjälpt mig mest, att bara acceptera att den enda som vet vem jag är jag själv. Det är ingen annan som kan bedöma mig. Det är deras intryck och de har rätt att ha det. Men det är jag själv som bestämmer och definierar vem jag själv är. Vilket är väldigt svårt. Mycket lättare sagt än gjort.
Det är väldigt fint det du säger. Och jag håller med dig liksom, när man går in i meditationen. För att ibland kan jag vara jätteduktig att göra meditation kanske i 2 veckor.
Mm.
Men sen så hamnar man ur och sen så. Och det kanske är lite så där. Men just den här grejen med att när man sätter sig ner och mediterar. Eller när man, jag brukar meditera när jag ska sova.
Mm.
Sen mindfulness-appen. Det finns många andra appar också. och då så märker jag att hjärtat slår så snabbt i början. Och hjärnan bara såhär, det är ju poppa popcorn liksom. Det är bara att ta fram saltet i det som saknas. och sen i alla fall när man ligger där. Till slut så börjar ju tankarna stilla sig.
Mm.
Men det tar ju kanske 10-20 minuter. Och då börjar man sig helt plötsligt inse att gud, jag kommer in i en annan andning nu.
Mm.
Och jag börjar känna att jag har ett lugn som är svårt att hitta. Och då kan man ju påminna sig själv om sig, varför gör man inte så här varje dag?
Ja. Och det är ju också det som är så himla intressant. Det har jag ju då hört Jerry Seinfeld när han pratar om meditation. Att han har fått frågan, tycker du det är jobbigt att meditera? Han bara, vad är det jobbigt? Du sätter dig i tystnad i en kvart.
Ja.
Det är världens enklaste sak att göra. Det är liksom så här, vad är det som är jobbigt?
Men jag tycker att det är jobbigt med meditation för att jag går väldigt lätt in i prestationsmode i att vara bra på att meditera.
Mm.
För det som är så svårt när tankarna är så där som du beskriver, Viktor, att de är överallt och så här, hela utmaningen med meditation, i alla fall för mig, det är ju att hela tiden bara plocka tillbaks tanken in i vad det nu är i kroppen. Hur känns det i kroppen? Hur känns det här inne? Är det varmt? Är det kallt? Är det tyst? Låter någonting? Alltså så här, men att, då börjar man tänka så här, just imorgon så ska jag göra den här grejen.
Mm.
Nej, fan! Nu börjar jag tänka på något annat. Dumma mig. Jag kan inte ens meditera. Alltså att man börjar också bedöma sig själv. Känner du igen det?
Ja, men det kan man nog göra. Ibland säger folk bara så här, ser du den röda pricken? Jag bara, nej, jag ser inte den där jävla röda pricken. Nu har jag för sig en röd prick framför mig, nu är en kamera. Nej, men det är vad jag menar. Och det kan jag bara säga, men hur ska det kännas att meditera? Mm. Men jag tror alla människor upplever olika känslor.
Vi ska prata mer om Viktor Frisk. Det är som att jag och Branden bara, intressant om oss själva när vi mediterar. Vad tycker du om det här, Viktor? Men du drar igång samtal.
Alltså, jag gillar det.
Vi är strax tillbaka med Viktor Frisk.
Could hide from the truth. Hey, see the reason I'm calling. It was you all along, yeah. But I didn't know what to do. Somebody told me that I'd never see that we belong and we were always meant to be. Seeing all the stars, they lead me back to you.
Back to you med Benjamin Ingrosso. Ni lyssnar på morgonpasset i P3 med Viktor Frisk.
Doktor Frisk.
Doktor Frisk, Frisk nu.
Frisk.
Hur känns det att släppa en bok? Alltså, det måste ju ändå vara väldigt jobbigt. Liksom så. Är det någonting du är orolig för?
Alltså, jag sov inte så bra i natt, om vi säger så. Om vi pratar om tankar i huvudet. Liksom. Mm. Men det är ju mycket man tänker, men samtidigt... Nu har jag berättat allt. Ja. Vad kan jag mer berätta? Och om folk dömer mig, låt dem döma.
Känner du dig fri?
Lite.
Mm.
Det känns som att hela den här klumpen i magen som har varit under många år fram och tillbaka. Helt plötsligt så har jag fått berätta min historia. Och jag kan sätta punkt för det här nu. Det här var någonting som var för 4 år sedan och bakåt.
Vad skulle du säga är en passage i boken som du har tyckt var tuffast att liksom skriva?
Jag skriver om ett breakup som var skitjobbigt 2017. Det var en person som jag inte inledde en relation med, för vi var bra kompisar från början. Men sen bodde den här personen hos mig kanske nästan 8 månader. Och på något sätt så utvecklades till en relation. Vilken relation vet jag inte riktigt. Men det gjorde också att vi liksom kom varandra väldigt nära. Och sen från en dag till en annan så blev jag avvisad liksom. Och det gjorde väldigt ont i mig. Mm. Att liksom helt plötsligt utvecklat mer av en kärlek till någon. Och sen höra liksom att det var en bromance och sen aldrig höra någon mer. Det var så här, då gick jag sönder lite inombords. Och det tyckte jag var skitjobbigt att skriva om. Och sen skrev jag även om den här nakenvideon som läckte 2000 16 på mig.
Var det första gången du berättade om det i den här boken?
Ja, jag har aldrig berättat det för någon. Jag har bara fått den skickad till mig så här, några gånger per år av några suspekta konton. Och det så här, vad fan, man föds naken.
Men ta oss lite av, det sprids plötsligt en naken video på dig. Var är du då när du får reda på det? Och liksom, ta oss med till den stunden.
Ja, jag sitter hemma i min soffa på Tomtebogatan. Och får typ sent på kvällen börja få så här... Ja, men suspekta meddelanden på Instagram för så här konton som inte, ja men ni vet, trollkonton som inte finns, som börjar skicka en video till mig som jag har skickat till en person som jag trodde var någon jag typ hade, ja men inte inlett en relation med, men någon man hade flirtat lite med på sociala medier, typ på Snapchat. Så insåg jag att det har inte varit den här personen jag har skrivit med, utan det är någon som har gjort ett fejkkonto och skuggat hela mitt liv under månader tillbaka. Sen har jag skickat den här videon. Och helt plötsligt så står det så här, Swedish guy uppe på en Porsche. Alltså, det var vidrigt alltså.
Vad fan, vad händer i dig då?
Ångesten och skammen, du vet när hela kroppen bara skakar. Jag kan inte hantera det här. Så jag ringde min bästa tjej, kompis Gabriella. Jag bara, nu får du komma över. Och hon har ju kommit över flera gånger när livet har krisat liksom. Så fin. Men, det var så här, vad gör jag nu liksom? Så jag liksom, det var som en riktig amerikansk film. Mm. Får tag i en hacker i alla fall. Söder om söder typ, och sitter
det är där de finns
i den här källaren. I den här källaren han har så här hörlurar på sig och försöker få bort videon, och så han bara, nej alltså jag kan inte få bort den för att Snapchat är så, man förstår inte själva Snapchat-systemet. Så att den är liksom där ute. Och sen så tog jag också kontakt med Monique Wadstedt som är försvarsadvokat. Hon fick i alla fall via juridiken kunna mejla amerikanska sajter till att kunna ta bort den på så sätt. Men videon finns där ute. Jag får den skickad till mig ibland så här, men nu har jag insett att va fan, vad gör det om 100 år? Då är ändå stendöd liksom.
Victor Frisk, kan inte du stanna lite stund?
Jo, gärna.
Toppen.
Topp.
Vi är P3.
Marvin Gaye, what's going on? Klockan är nu 9 och det är...
Mina tankar alltid...
Oj. Dags för Petri Nyheter.
You're doing great, Branne. You're doing great.
Ingenting blir rätt.
Du är så duktig. Ja.
bädden.
Släpp det nu bara.
Ja, Matilda Ronge.
Nyheter.
Nu är det nyheter.
Tack. Fler killar gör lumpen men inte tjejer. Ja, sen 2022 har antalet män som gör värnplikten ökat med 1000 personer per år. Men antalet kvinnor har legat nästan stilla, det rapporterar SVT Nyheter. Och det betyder att Försvarsmakten är långt ifrån att nå sitt mål på 30% värnpliktiga tjejer. I år är det 16% av dem som rycker in som är kvinnor. De som har sina anhöriga i Gaza lever i ständig skräck att något ska hända deras anhöriga. Ahmed Matar bor i Stockholm och jobbar som parkourtränare.
Mina tankar alltid med min familj.
Hela hans familj är i Gaza och han har förlorat över 50 släktingar sedan kriget startade. På nätterna sitter han uppe och följer nyheterna och varje morgon kontaktar han dem för att se om de överlevt natten. Och under intervjun växlar han mellan engelska och svenska.
My mom always, when I call her before, when I ask her how are they, tell me they are okay, everything is fine. Nowadays, she don't tell me the same. She tell me, pray for us, we are scared.
Och trots att han är i säkerhet här önskar han ofta att han var i Gaza för att få vara tillsammans med sin familj.
Det är mycket lättare för mig att vara där med min familj än att vara här och tänka på om något händer till dem. Min familj är mitt hjärta, så att om jag förlorar familjen så har jag förlorat allt.
Forskare vid Stockholms universitet har hittat 31 skadliga ämnen i kläder för nyfödda, det rapporterar DN. Ja, man har bland annat hittat det cancerogena ämnet kinolin i 28 av plaggen. Och kläderna som använts i undersökningen har alla varit från välkända kedjor på den svenska marknaden. Och nu till en pangnyhet, för två av Alfred Nobels patenthandlingar har hittats i en sommarstuga i Ronneby i Blekinge. Och man upptäckte handlingarna i en hög med papper när stugan skulle städas ur, och dokumenten är från 1800-talet och sägs ha försvunnit i samband med en utställning 1975. Men man vet alltså inte hur de hamnade just där.
Någon som skriver: när jag hör Viktor prata brister det i mig. Jag ser hur min son kämpar i skolan med exakt samma problematik. Han är snart 8, men säger tokiga saker, är livrädd för att ingen ska tycka om honom. Hur kan jag som mamma hjälpa honom? Vad tänker du om du ser tillbaka till de tidiga skolåren?
Ja, det brister lite i mig också. Mamma har ju alltid krigat för mig liksom. Och då har det varit att höra av sig till skolan, rektorer, att jag ska få sitta alltså, i bakom lås och bom, men att jag ska få sitta ensam och liksom få extra stödhjälp. Och det är så många mammor som hör av sig. Och det är ju bara att fortsätta kriga och ge söner och döttrar oändlig kärlek. Liksom.
Jag tror för om man är lite utåtagerande och stökig och hela tiden blir tillsagd, att bara så här... För varje gång du blir tillsagd så kanske man också måste få lite kärlek.
Exakt.
Alltså så att man balanserar det där på något sätt, så att det inte blir som en nedbrytande spiral, tänker jag.
Du måste ju få beröm på något sätt. Så, och det är det som är det viktigaste, så att beröm barn för små saker de gör. Inte bara vad de gör för fel, för då blir de inte ut, alltså då utvecklas man inte som person. Och alla alla barn behöver liksom den här bekräftelsen att vara sedd, vara hörd, och att i en klass så är det väldigt olika liksom. Alla är väldigt olika liksom. Och alla lär sig väldigt olika. Det är väldigt individuellt hur man är som person och hur man är som människa. Så att till alla föräldrar där ute, fortsätt kriga, och till alla lärare, ni gör ett bra jobb, men keep going liksom.
Viktor Friske i studion.
Ja.
Just a game, come and play. Aziza, meet me on the floor tonight.
what they say. We can do it our way. And if love's just a game, then come and play.
Azizam med Ed Sheeran, morgonpasset i Peter. Vi sitter med Viktor Frisk.
Yes.
Bokaktuell.
Bokaktuell och någonting som, vi var ju lite inne på hur man ska supporta sitt barn som har det tufft i skolan och sådär. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att, lite det du var inne på, att man ska ge sitt barn kärlek och liksom ge den support och stödja den. Och det här bara lite sidospår då. Jag sitter ju inte oftast här bakom spaken. Jag är ju konstant fel. Jag har gjort fel hela morgonen och man sitter här hela tiden och bara så, man vill slå huvudet i väggen. Liksom, för att det är så små detaljmisstag hela tiden. Men någonting då som ändå är liksom, i allt det här, någonting som ändå glädjer mig lite grann, även om jag kommer gå härifrån och bli väldigt, väldigt irriterad, att det hela tiden kommer in mess där folk peppar mig. Och det hjälper ju.
Ja.
Alltså att man ändå någonstans så, vad fin, alltså vilka fina lyssnare som skickar in, kör, det går bra liksom. Alltså att de försöker ändå lugna. Det finns ingen annan situation man hade gjort det här. Men det är så galet liksom. Men det betyder så otroligt mycket att bara vara där för sitt barn. Och liksom, jag har ju inga barn, men hade jag haft barn så hade inte jag haft något problem. Alltså, man önskar ju då att mitt barn spelar fotboll då. Men om den säger så, jag vill spela bandy, då ska man låta barnet göra det.
Ja, 100%.
Liksom. Alltså att låta barnet följa sina drömmar, eller hur? Du skriver ju då i boken om dina liksom destruktiva beteenden som du haft när du var yngre och sådär. När insåg du att du hade gått för långt med dem?
Jag tror man inser ganska snabbt att man går för långt. Även fast man hänger med människor som helt plötsligt så tror man att gränserna suddas ut lite. Helt plötsligt gör alla det här. Alla liksom sitter på festen och tar den här grejen. Fast det gör ju inte alla egentligen. Mm. Det är ju bara när man lever i någon form av illusion. Men någon gång när jag kände verkligen så här, det hade gått för långt. Det var någonstans sommaren 2019. Då hade jag ju svävat långt utanför gränserna. Festade helt plötsligt med människor som jag absolut aldrig hade gjort. Det blev smutsigt och jag mådde så otroligt dåligt av hela den här grejen.
För du har ju pratat om din relation till just lustgas.
Yes.
Och det här är ju intressant för att lustgas är ju nästan någonting som blir lite hånat på sociala medier. För folk är så, det är inte ett riktigt problem, det är inte en drog på det sättet. Så här. Berätta, på vilket sätt var det ett problem för dig?
Ja, men det började ju med liksom en partygrej, att man var hemma hos någon och så tog de fram en ballong. Det låter ju banalt, jag hör ju själv hur det låter. Men det där blev en grej liksom i Stockholms festvärld. Idag